frid ifrån Gud, vår Fader, och vår Herre Jesus Kristus. Amen.
Dagens predikotext, det är evangelietexten, Johannes 11, 47 till och med 57. Låt oss först knäppa våra händer och be. Stilla mig, Herre, inför dig. Öppna mitt hjärta och öra, så att du får mig salig göra. Amen. Evangelisten Johannes skriver i det 19:e kapitlet om när Jesus blir korsfäst på Golgata. Han skriver: Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: Jesus från Nasaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överste präster till Pilatus: Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: Jag är judarnas kung. Pilatus svarade: Det jag har skrivit har jag skrivit. Utan en frälsande tro på frälsaren vittnar ändå Pilatus om honom. Med den korta och beskrivande texten på hebreiska, latin och grekiska använder Gud sig av en otroende och av en motståndare för att profetera om Jesu kungarike. Ett kungarike som når ut till både judar och greker, som når ut till alla världens hörn. Ett rike som Jesus själv vittnat om inför Pilatus: Mitt rike är inte av den här världen. Ett osynligt nåderike där Jesus är kung för evigt. Lite tidigare hör vi i dagens evangelietext i det 11:e kapitlet om överste prästen Kaifas, som också används av Gud för att profetera om Jesus. Jesus, han hade under sin vandring bland människor gjort många tecken och under. Alla dessa undergärningar gjorde han för att Gud skulle bli ärad och människor skulle komma till tro. Och många gjorde just det. De kom till tro på honom som frälsaren genom de tecken och under som han gjorde. De som däremot tog avstånd från Jesus i otro brukade säga att det var genom Beelsebul att Jesus gjorde sina undergärningar. För de flesta av undergärningarna var omöjliga att dölja och bortförklara för judarna. Det gick inte att förklara som något annat än just vad det var. Men de otroende menade då att det var genom den onde som Jesus utförde sina synliga verk. Denna föreställning delade översteprästarna och fariseerna. De såg och hörde om alla tecken Jesus gjorde och de blev mer och mer rädda för vad detta kunde leda till. Han botade de sjuka och han väckte döda till liv igen. Han drog människor till sig, han samlade. Han var som en magnet på människor. Han drog stora skaror där han kom. De judiska ledarna blev då mer och mer rädda för att förlora sin makt, sin jordiska makt. De var rädda för att det lilla självstyre romarna lät dem hålla på med skulle tas ifrån dem, att romarna skulle krossa dem fullständigt. Stora rådet resonerade: bevara makten och folket över allt annat. Och det är då överste prästen Kaifas träder fram och ovetande profeterar på Guds vägnar. Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under? Som överste präst använder Gud honom för att profetera om den sanne och siste överste prästen, Jesus Kristus. Han som kom till jorden som det slutgiltiga offerlammet för att offras en gång för alla, för hela världens syndaskuld. Han som kom för att offras för världens hyckleri och spel, som exemplifieras av de judiska ledarnas intriger och handlingar. Jesus kom för att offras för just den sortens synd som judarna höll på med. Gud åsidosatt och människan i centrum. Judarna, de judiska ledarna, de var rädda om det jordiska. De var rädda om sig själva och sitt eget. De var rädda om den egna gruppen, det egna samhället, den egna prestigen, den egna makten. De var rädda om sina egna lagar och regler. De var rädda för att sitt hyckleriska spel skulle avslöjas och krossas, för då skulle de sitta igen med ingenting. De var rädda för att inte stå igen med något som helst inför andra människor. De var rädda för att vara ingenting bland människor på jorden. Jesus kom till jorden för att offras som det slutgiltiga offerlammet för alla människors synder. Han kom för att offras både för maktmissbruk och för maktbegär. Både för det tanklösa hyckleriet och det manipulativa spelet som judarna och de judiska ledarna, de var experter på att syssla med. Och detta också som kan verka så djupt rotad och naturligt i världen. Det var en del av de judiska ledarnas liv och verkan och verksamhet. Och det är en del av det mänskliga livet än idag. Det liv som offrar Gud på människans altare av egoism och självupptagenhet. Tanken att sanningen inte finns som något objektivt utanför människan, hos den treenige guden som står över människan, utan den finns subjektivt hos den enskilde människan eller i en grupp av enskilda människor som proklamerar: jag äger sanningen. Vi, vår grupp, äger sanningen. Sanningen finns i mig, hos mig, eller sanningen finns i gruppen, vad den nu råkar vara just då. Som motsats till att sanningen finns utanför människan, utanför det egna samhället, nämligen hos Gud i himlen. Men Gud, han låter sig inte hindras av detta så syndiga och på jorden vanliga, destruktiva beteende. Eftersom oberoende var vi människor försöker placera Gud och fånga honom och undertrycka honom, så låter han sig varken bindas eller fångas. Utan han har fortfarande hela världen i sin hand. Han styr allt på jorden till det bästa för sig och för sitt rike. Och även om människor kan komma undan med sitt tanklösa, syndiga spel för en tid, så tar det förr eller senare slut. För vad hände med judarna? Vad hände med Jerusalem? För de judiska ledarna tog det slut. 40 år senare, då staden Jerusalem förstördes. Det de klamrade sig till, det de byggde hela sitt liv kring att bevara, det tog Gud ändå ifrån dem. Och de kunde inte förhindra det. Så profeterar alltså överste prästen Kaifas i egenskap av den som skulle bära fram offer i väntan på det slutgiltiga offerlammet. Kaifas profeterar nu, utan att vara profet, om lammet som har kommit. Han vet det inte själv, men med sina egna ord uttalar han domen över sitt eget överprästerliga ämbete. Hans dödsdom över den sanne överste prästen är samtidigt hans eget ämbetes dödsdom och slutet för profetiorna i Israel. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jesus som offerlam gör slut på det gamla förbundet med de lagar och regler och traditioner som Gud hade bett judarna följa för att löftet om frälsaren skulle bevaras inom gruppen, skulle bevaras i folket Israel. Han frigör nu löftet om Messias från folket Israel för att det ska spridas till alla världens hörn som det uppfyllda löftet. Messias har kommit. Det ska spridas som den goda nyheten om Jesus Kristus, den utlovade Messias, världens frälsare, den store profeten, den sanne överste prästen, den allsmäktige konungen. Han som kom och uppfyllde Guds lag och lät sig offras för världens synd. Han som dog för alla folk, både för judar och för greker. Han, den levande frälsaren, som står över allt och över alla. Han som har segrat över synd och djävul och död för oss. Jesus kom för att samla oss till sitt nåderike. Och detta samlande av alla folk får sin rivstart redan på korset. Med hjälp av den otippade Pilatus som låter inskriva Jesu titel på 3 olika språk så att så många som möjligt där ska få det med sig. Vi har inga tecken på att varken Kaifas eller Pilatus omvändes till en frälsande tro på Jesus som Messias. Snarare uppträder de som Guds förnekare med sina ord och med sina handlingar. Även om Pilatus, vet vi, han försöker distansera sig från det hela och tvätta sina händer och säga sig vara oskyld i Jesu blod utgjutande. Gud använder sig av dessa högt uppsatta män i syfte att göra slut på det gamla och bereda vägen för den levande frälsaren som sonat vårt straff. Så samlar Gud alla sina barn till barnaskap hos sig genom den kraft han själv lagt i evangeliet. Budskapet om den levande frälsaren som gjort upp för vår synd och skuld med sitt fullkomliga liv och med sin kropp och sitt blod offrat för oss. Budskapet om den levande frälsaren Jesus Kristus som uppstått från de döda och nu regerar till det bästa för oss som vår kung i sitt eget nåderike. Det nåderike vi fått bli del av genom evangeliet i dopets bad. Vi har fått del av det nya. Vi har samlats och förenats av evangeliet och vi tillhör Guds familj. Och om allt annat på jorden tas ifrån oss, så kan vi fortfarande vara säkra på att frälsningen, den kan ingen ta ifrån oss. Guds ord, det kan ingen ta ifrån oss. Och vår plats i Guds familj och vår plats i livets bok, det kan ingen ta ifrån oss. Vi säger med Luther, Guds rike vi behåller. Amen.